Podplay.
Varmt välkomna ska ni vara till den underbara podcasten Frågar åt en kompis med mig, den underbara, den vackra, den fantastiske Hampus Hedström. Och det här narcissistiska introt kan jag göra idag för att jag är faktiskt inte med Kristina i poddstudion idag. Ni kommer nu få lyssna på ett extra insatt avsnitt av podden. Inte med Kristina, utan jag kommer ha en annan co-host som är då Hampus Nessvold. Vi ska gå in på teman som manlighet. Vi ska diskutera allt mellan himmel och jord som rör självbild. Och jag tror det kommer bli väldigt spännande och någonting helt nytt, i alla fall för mig. Så hoppas ni gillar det här och rulla jingeln!
Frågar åt en kompis.
Vad gör man om man skickat en naken bild till mamma?
Frågar åt en kompis. Hur
får man stöna vid gymmet?
Kommer jag få mina svar? Kommer jag få några svar? Men den som undrar är inte jag. Jag bara frågar åt en kompis.
Hej, jag heter Hampus Nessvold, är 25 år och jobbar som skådespelare. Jag har haft komplex för hur jag ser ut eller inte ser ut i hela mitt liv. Spinkiga vader, övertydligt adamsäpple, för lång underkropp, kort överkropp, en rumpa som bara går ihop med ryggen, för stor näsa, för litet huvud, ojämn skäggväxt. Det finns nog ingenting i mitt utseende som jag inte har hittat fel i eller velat ändra på. Jag har ibland tänkt att fan, om jag kunde ta axlarna från honom, armarna från han, hans ben och de där magmusklerna, då skulle jag vara nöjd. Som om jag vore en gubbig Sims jag kan komponera och forma hejvilt efter dagens önskemål. Jag jobbar aktivt med att titta på mig själv utan att nedvärdera det jag ser. Och det är just därför jag gör denna podcast takeover som vi kallar badrumsreflektioner tillsammans med Gillette. För att utmana och uppmuntra män som mig själv att reflektera över det positiva vi ser i spegeln, men också känner inombords. Hampus Hedström.
Ja.
Känner du igen någonting av det här jag säger?
Ja, men jag gör ju det.
Gör det?
Ja, det är ju sällan jag vågar. Jag nämner ju aldrig det här ämnet med komplex eller manlighet. Eller, jag pratar ju aldrig om det.
Varför det?
Nej, men här i podden, vi, det är klart vi pratar om sånt ibland, men det mynnar ju alltid ut i en punchline. Målet är ju en punchline.
Ja, just det.
Jag sitter ju inte och reflekterar över sånt här, och sällan, väldigt sällan med kompisar också, inser jag nu.
Ja.
Och jag följer dig och du har ju vågat prata om det här mer. Så jag har ju varit nervös för det här. För jag känner att nu kommer jag inte behöva blotta mig, men det kanske är nyttigt på något sätt. Så ja, jag känner igen mig.
Det känns jobbigt att göra det här utan att få ett skratt på slutet. Att det liksom bara ska vara...
Ja, men kan du inte skratta lite även om det slutar i tragikomik på något sätt?
Det kan jag göra.
Ja.
Men vad är ditt förhållande till din kropp då, om jag säger så? Och hur det ser ut?
Ja, men ganska bra skulle jag säga. Ganska bra. Och precis som du beskriver här, man har ju haft saker under åren när man har växt upp, genom hela pubertetsvägen och sedan därefter också, när allting inte från puberteten kom som man önskade. Och så, eller de flesta grejerna kom, men inte allting kom. Och så, ja, men ganska bekväm ändå. Men saker som du nämner, med liksom allt från skäggväxt till kort. Jag har ju varit en otroligt kort individ. Alltså 1,50 när resten är 1,80,
ja,
nivå.
Känner igen.
Men du är väl lång nu?
Nu, men alltså allting hände ju för sent. När ingen bryr sig längre, då blev jag liksom lång.
Men för mig har det inte hänt än. Jag är ju 1,70. Vad är du? 1,80?
1,70.
Ja, du ser vilken reaktion. Är du 1,70?
Ja, men du har ju pondusen som har varit längre då. För att jag uppfattar inte det som 1,70.
Tack. Eller, jag tror det.
Ja, tack.
Ja, bra.
Men vad liksom, för jag var ju också sen med precis allting. Alla andra blev liksom höghus och jag var minst, smalast. Allt det där. Var du också där så?
Ja, men väldigt, tack och lov när man är kort och man är väldigt spinkig, då ser det ganska proportionerligt ut.
Ja.
Så att om jag är väldigt, väldigt lång och är väldigt spinkig, då känns det som att då blir spinkigheten mer än när man är längre.
Ja.
Så jag har ändå hållit mig ganska kompakt. Alltså det är liksom bara procentuellt så har allting minskat. Vilket känns ganska bra då i sig.
Ja.
Men sedan har jag, du nämnde ju det här med röv.
Mm.
Och jag har ju haft motsatsproblemet. Jag har ju tvärtom.
För mycket röv?
Ja, för mycket. Du ser, nu skämtar jag, men jag menar det. Jag har haft för mycket, så jag vet inte, jag tränade hockey många år och jag har en teori om att det kom därifrån. Och det pratar folk gott om, det är idealet och det är bra. Men jag har alltid känt så här, men det här är inte rätt. Det är liksom, det är ju en bubble butt, vad heter, alltså en, det är en,
just det.
Det är en bowlingklot.
Men då har du fått beröm för din rumpa uppskattningen du för det, men du själv har känt att nej.
Nej, jag håller ju inte med om berömmet, det är ju det.
Okay.
Så även om jag får det så känns det ju inte helt rätt ändå.
Nej, det måste komma inifrån.
Ja.
Ja, just det.
Mm.
Men har du haft komplex och reflekterat över det här när du växte upp att du var liten, eller har det bara varit så?
Ja, men jag kommer ihåg alltså när jag var typ, vad kan jag gått i sexan? Vad är man då? 12. Och så var jag så ledsen för jag var kort. Alltså jag var verkligen uppriktigt ledsen. Så jag kommer ihåg att jag låg nere i soffan hos mina föräldrar och bara grät.
Nej.
För att jag var så kort. Nu när jag tänker tillbaka på det så är det så här, men varför gjorde jag det? Men det var så viktigt. För att man kände sig inte lika stor och stark som de andra snubbarna. Och de andra som liksom kunde ta för sig mer. Och ja, jag grät ut över det. För att jag
Hur gammal var du då?
Jag var 12 då, måste jag ha varit. Ja.
Gud.
Och det, nu när jag tänker, det var lite sorgligt faktiskt.
Jag grät ju också för att jag var smal.
Mm.
För att jag var så liten. För det känns som att i den åldern, 12 år, 13, 14, då var det som att man hävdade killar emellan manligheten väldigt mycket.
Mm.
Det var ett sätt att mäta liksom värdet i att den är lite bättre liksom, än alla andra, om den är större, starkare, mer. Alltså, den har makten.
Ja, ja, gud, i klassrummen var det ju mätningar av alla möjliga slag. Alltså längd och allt ja. Möjligt, vad man har fått och inte fått och vad som var längst och vad som var kortast. Alltså, det var mycket sånt. Och jag har ju alltid liksom hållit mig undan, så jag var ju proffs på att duscha. Jag har ju duschrekord för att jag spelade ju hockey och så var det ju gympan. Så när jag... Har du spelat hockey?
Nej.
Du...
Nej. Ser ut som en person som spelat hockey.
Gör jag det?
Ja, men mer. Du har ju den rumpan, vet du. Ja. Det är det.
Nej, men alltså, du har ju suspensar, du har ju utrustning. Alltså, du har ju kanske liksom 20 olika objekt på dig.
Ja.
Och då när du är på isen och så blåser de av, då fick jag ju då springa på de här små skenorna in i... Så jag var ju liksom inne i omklädningsrummet 30 sekunder före alla andra. Och då hade jag en teknik att om jag drog av själva det här bröstskyddet först, då kunde jag liksom ta tag och få med mig allting annat. Så jag kunde klä av mig på 15 sekunder. Så innan alla hade kommit in i omklädningsrummet, då var jag redan i duschen. Och så körde jag liksom på en sån här, vad heter det, när schampo och ja. Tvål är blandat i ett. Så bara hällde jag över mig, duschade kallt som tusan, för jag hann ju inte vänta på att det blev varmt i duschen. Och när första personen gick in i duschen, då drog jag handduken runt mig och så gick jag iväg. Alltså, och så här var det liksom under, ja, det är 10 år. Från när man började duscha på gympan tills när man slutade med typ sport.
Alltså jag relaterar, jag blir tom för jag relaterar så mycket. Jag gjorde samma sak fast tvärtom.
Aha.
Jag drog ut på det så långt jag bara kunde så att alla hade duschat klart. Så när sista personen hade dragit handduken runt, då gick jag in.
Men det är rätt smart ändå, för det framstår som självsäkert, tycker jag, att sitta kvar där och vänta lite.
Ja, det kanske det gör.
Ja.
Jag kom ju sent till alla lektioner efteråt också, jag fick ju skit för det. Men det var som att jag bara, det vät det, bara jag slipper det här duschmomentet.
Mm. Nej, men duschmomentet var hemskt. Jag hade ju eftersvettningar. För att om man har gjort en sport och så springer man iväg och duschar och gör allting på 30 sekunder, så kommer du tillbaka. Då har ju kroppen fortfarande inte slutat svettas.
Nej.
Så att hela duschningsmomentet var ju förstört. Så jag svettades ju liksom en hel sportomgång efter duschningen också då.
Hur var det för dig att få skäggväxt? För det var ju för mig också då, när man är sen. Den kom ju absolut senast. Jag väntar fortfarande liksom, kan jag säga. Den har inte trillat in, utan jag ser ut som så... Jag brukar säga shaggy Scooby-Doo, du vet. Det kom ett hår här, ett här. Så jag bara rakar av allt för att inte se.
Jag får se nu, jag ser inte bakom micken här. Nej. Ja, men det är slätrakat nu, hyfsat.
Helt, alltid. För att jag kan inte bära det här liksom ofixade. Hur var den upplevelsen för dig?
Men jag var ju så stolt när det första kom.
Ja, det var det.
Det var ju typ, det var ju någon gång i gymnasiet, måste det ha varit tvåan kanske. Första strået. Och det börjar ju oftast på mustaschen liksom. Mm. Så här ute. Men det, jag har ju problemet nu. Att jag har ju dilemma, att jag vet inte vart jag ska göra av det här. För alltså, nu har jag har ju fint liksom det här, vad säger, hakpartiet.
Just det, ja.
Det är tjockt, det är som en filt.
Mm.
Och mustaschen, alltså absolut, men det hänger inte ihop däremellan riktigt. Och sedan när du går ut mot käkarna, där det är svårast, det ser ju sjuk ut. Så då vet jag inte om jag kan ligga på fina 2 millimeter.
Ja.
Och då blir det jämnt överallt. Men då ser det lite smutsigt ut som eftermiddagsstubb. Men jag kan inte slätraka mig, för då ser jag för ung ut. Så då kortheten och helt slätrakat funkar inte för mig. Du kan vara slätrakat för du är lång. Så det här är mina tankar jag har i alla fall.
Okay,
ja, men jag kan inte heller låta det växa på, för då blir det så tydligt att kinderna inte alls med.
Men det här att ha över läppen och sen hakpartiet bara, inte det jättemodern liksom skäggfrisyr?
Men då måste man vara väldigt bekväm. Då måste man liksom kunna, alltså, om vi kollar på vår underbara klippare, han har mustasch. Och han kan ju,
ja, han bär den,
han bär den så bra.
Han.
Hade jag tagit mustaschen, du ser ju också att det inte hade funkat.
Jo, men med det här på hakan, om du kombinerar dem på något vis.
Men det blir så här goatee, alltså det blir ju södern i USA skägg. Det funkar ju inte, det är inte jag.
Nej, det är inte du.
Nej, folk skulle inte tro på mig. Man måste ju tro på ens skägg, det måste ju ändå koppla till personen på något sätt. Så nu kör jag 3 millimeter överallt, så det känns som att det är en enhet.
Men jag är fascinerad över hur mycket tanke det ändå finns bakom det här
mycket
skägget.
Mycket tankar.
Det här ansiktet har liksom en taktik bakom.
Det är mycket tanke. Och det är liksom, jag har ju testat olika former. Allt det här jag pratar om. Kan man köra mustaschen? Kan man köra bara skägget? Och vad det gör så mycket med personlighet, tycker jag.
Ja.
Om jag bara skulle köra här nere och liksom köra kransen. Men då känns det som att jag liksom spelar för mycket dataspel. Kör jag bara muschen, då blir det någon form av... Nej men, så nu kör jag... Ja men det blir, det är ju det. Det är supertydligt. Om någon har krans, då spelar de dataspel. Det stämmer, enligt mig.
Men påverkar det här väldigt mycket hur du känner dig inombords? När du har då de här olika skäggtyperna, om det är någon dag det känns lite fel eller någon dag det känns väldigt rätt, påverkar det hur du känner dig?
Det gör det. Det gör det ju, det påverkar ju jättemycket. För om jag, alltså det bästa jag vet, det är ju när det är skiddags och jag får åka iväg och åka skidor i typ 2 veckor.
Ja.
För då släpper jag på. Och det får bli liksom äckligt.
Ja just det, det bara får växa fritt.
Alltså det får det växa hull.
Liksom.
Ja. Det är så mycket i mitten, ingenting där ute. Och så bara virvlas allt ihop i liksom den här muffset som blir.
Ja.
Och så får jag ta av det och sedan se den här, jag får se mannen i vitögat. Och det är en sån skön känsla. För att jag vet att ingen annan kommer behöva se det här. Bara jag kan nu njuta av mitt manliga buske i ansiktet.
Det är det du njuter av då, att du känner dig så extremt manlig.
Ja.
Det finns njutning i det.
Ja, och i och med att jag får göra det själv, då behöver jag inte vara obekväm att men det här ser ju för jävligt ut, vilket det gör.
Ja.
Det ser ju hemskt ut. Men jag för mig själv får i alla fall bevisa att, ja just det, jag är ju ändå en snubbe. Vad skönt.
Försöker du knäppa av några snygga bilder då liksom, och göra någonting?
Nej, eller? Det vågar jag inte. Nej. Jag vill inte ha bevis för det här. Gud, det kan ju användas mot mig.
Åh.
Men gör inte du det? Står inte du och liksom testar olika... Vart växer det mycket? Har du mycket haka? Eller?
Nej men Hampus, jag har ingenting.
Nej, ingenting alls?
Alltså det är så fläckvis liksom. Jag ser sjuk ut när jag låter växa. Jag har också försökt det här liksom, hakan och mustaschen. Och så gjorde jag förra sommaren, skickade till en kompis och bara, men gud vad håller du på med? Det ser ut som en tysk techno-DJ, ta bort det. Så att, liksom.
Ja men det jag menar, då ser man ut som en
Ja, jo.
Det gör verkligen det.
Men vad vill man med att det känns ju ändå som att det är, nu har jag gjort den här podcast-takeovern i 2 andra poddar också, och det som är genomgående är att det är väldigt viktigt med ansiktsbehåring, låter det som. Alltså det är viktigt för, jag vet inte vad står det för dig? Är det någon manlighet då det kopplas till?
Ja men är det inte att man tänker på sin far? Det måste
sin far.
Ju. Ja, men sin far och sin farfars far. Men man tänker ju på de här gamla bilderna man har av att någon står med en rak kniv liksom, och rakar liksom, tufft, kärigt. Liksom, det gamla sättet att ha ett skägg som du sedan slätrakar för att det ska vara fint. Det finns ju någon grej i skägg som ligger kvar hos farfar och farfars far som man vill leva upp till på något sätt själv. Som jag står och reflekterar över, att jag vill också vara en del av den delen i generationen som går neråt.
Och vad är det du vill vara en del av då? Vad är det du liksom romantiserar?
Men jag romantiserar väl idén. Varför är skägg så viktigt? Jag vet inte, varför är det det? Egentligen, det är ju ingen skillnad mot ögonbryn egentligen. Det är bara hår i ansiktet.
Men det är spännande, för det man också lägger märke till, att du ändå så tar in din podcastklippare också här. Jag har tänkt att den mustaschen, han bär upp den, han har det. Men hur mycket har du tänkt på hans ögon?
Ingen aning om vad han får färg på ögonen. Alltså ingen aning alls. Jag vet inte. Ja men om vi tar han som exempel igen här. Alltså mustaschen är ju så tät. Alltså den är så tät. Men du ser att han har ju stubb runt.
Ja,
vilket
det.
Säger, aha, jag kan skaffa skägg. Jag har egentligen ett mastodontskägg. Men jag har så mycket likviditet här. Så jag är beredd att ta bort det för att bara visa min mustasch. Det är det han gör på morgonen. Det är därför han har stubbet där. Så det ser ju lite som att jag bryr mig inte. Fast han bryr sig som fan. Titta, han nickar ju här nu också. Han gör ju det.
Det här avsnittet möjliggörs av Gillette, som tror på att även små saker som en ny rakhyvel eller en morgonrutin kan bidra till en positiv start på dagen och en känsla av att man tar hand om sig själv. Gillette har precis uppgraderat sina rakhyvlar och introducerar matt svart och rostfritt stål i handtagen. Nya, skarpare blad och bättre förpackningar. Kvaliteten på bladen är fortfarande 10 av 10 och alla blad passar på alla handtag, så du kan mixa och matcha som du vill. Plastförpackningarna är borta och Gillette kör nu istället på fullt återvinningsbara och sjukt snygga kartonger. Alla mina komplex som har kopplats till min kropp och utseende tidigare i alla fall, att jag var liten, att jag var kort, att jag inte hade skäggväxt, att jag var hade ett androgynt utseende. Mm. Allting var ju för att jag ville vara manlig, verka manlig, vara stor och trygg, för att det är normen att vara liksom karakar.
Mm.
När man är förbi det, som jag har jobbat väldigt mycket med, så är det som att då släpper de komplexen, då blir det helt nya komplex. Vad skulle du säga att du är i den komplexresan? Är det fortfarande så kopplat till manlighet att vara framstå som manlig eller är det något helt annat? Vilken flummig fråga, förstår du?
Jätteflummig. Och det är jättebra, för då kan vi komma in på vad som helst här. Nej, men för att det handlar nog om att det jag förknippar manlighet med är på något sätt självsäkerhet.
Just det.
Ja, och när jag då känner mig manlig, då känner jag mig, det är ofta anknytning med att jag känner mig självsäker. Så om jag har gjort någonting bra, jag har lyckats med typiskt manliga saker, jag har skruvat upp en bokhylla, jag har putt sandpapprat någonting, jag har rakat mig med rak kniv här nu, då känner jag mig självsäker. Och det är väl i anknytning till manligheten. Det är väl där det. Men du kan, du känns det som att du kan så mycket om det här med begreppet manlighet. Vad är det? Och vad är definitionen av begreppet manlighet? För det känns som att jag kan fråga dig här.
Ja, nej men gud, nu blir jag expert på det. Det är jag inte. Men jag tror att det håller på att formas om. Jag tror vi lever i en tid där manligheten är väldigt vilsen och där den söker på massa olika sätt.
Ja, det märks när du pratar med mig. Det är väldigt vilsen, vilsen jävel.
Vi har liksom den här gamla stereotypa manligheten där man tänker att det är att vara händig, stor och stark,
självsäker. Så jag är ett gammalt tänkare, det du försöker säga.
Lite kanske, lite grann. Förlåt. Nej, men det är de gamla normerna som hänger i vad en man ska vara. Förväntningarna av stark, självständig, kan ha svar på tal, kan ge en smäll om det behövs, gråter inte. Allt det där. Men sen så finns det ju någon ny manlighet när du säger självsäker. Det kan jag relatera till. Jag vill också framstå som självsäker, men jag tror jag lägger andra saker i det än att det kopplar till manlighet.
Typ vad då?
Jag försöker tänka på det. Att ha social kompetens. Mm. Till exempel. Ja. Att vara intresserad av medmänniskor eller vara snäll typ.
Mm. Ja, men det tar jag också. Det är typ social kompetens. Det känns jävligt manligt. Om vi nu kallar manligt som form av självsäkert.
Ja.
Om du förstår menar. Så det känns också som en sån grej man vill ta in i det. För då känner man sig också väldigt bra när man har varit duktig och typ varit trevlig eller liksom framstått som väldigt socialt kompetent eller trevlig och snäll, som du säger.
Ja, men och självsäker kan vara att vara så pass självsäker att om det sker någon diskussion i ett rum som är helt skev och alla håller med eller skrattar med, att det finns en som ställer sig upp och säger nej och bryter den jargongen för att skapa dålig stämning. Det är för mig självsäkerhet och manligt, om man ska ladda om det ordet.
Ja, den nya mannen då.
Ja, jag tycker typ det. Ja. Det imponerar mer på mig än de som håller med och skrattar och brölar i en jargong, till exempel.
Vad smart definition. Det här är ju bra, alltså. Det förstår du, va?
Jag bara försöker latcha oss här nu. För att
du borde skriva en bok, alltså.
Men håller du med? Eller vad hade du liksom
nej, jag håller verkligen med, för jag har inte haft någon reflekterat över det med.
Nej.
Riktigt. Det är inte riktigt det vi normalt sett avhandlar i podden här.
Nej,
så att det känns väldigt skönt att få det bekräftat, att det finns något mer utöver verktygslådan och bra skäggväxt. Det finns något större i manlighet som är kanske då snäll, våga stå upp, bryta av eller kanske bara liksom ha social kompetens. Saker som är utanför ens genetiska verktygslåda.
Ja, men lite kanske. Vad är du själv i det här sökandet? Vad är, och du ska försöka definiera det, vad är manlighet för dig om du nu svarar helt ärligt i denna stund?
Jag tycker jag har börjat hitta det. Alltså typ det senaste året.
Är det så?
Och då har det varit i att varit väldigt trygg i mina egna val och intressen. Typ jag har insett att jag hatar ju att klubba nattklubb. Dåligt exempel. Men jag hatar att gå på klubb.
Ja.
Och förut så hängde jag på bara för att det var klart som tusan man ska med, man ska supa, man ska visa att man kommer in på spybar. Mm. Man ska visa och hävda sig på det. Men nu har jag insett att jag tycker bara om att gå till en bar och sitta där fram till klockan 11-12, sen gå hem och lägga mig. Och jag har blivit väldigt trygg i att göra det. Och nu gör jag det. Vilket polare och flickvän och alla runt om kallar gubbigt. Men då har jag insett att jag är nog självsäker i att göra de valen nu. Så jag gör verkligen bara det jag tycker om. Jag gör det jag tycker är skönt och det jag är trygg i.
Mm.
Och jag vågar nu göra det också. Jag går väldigt sällan med på saker som jag inte tycker är kul eller som jag inte vill göra för att bevisa mig. Och då har jag på något sätt landat, alltså det här är typ de senaste 6 månaderna. Då har jag på något sätt landat nyss i att jag är trygg. Ja, där har jag det ordet. Trygg.
Ja,
jag är nog trygg i mig själv för att våga göra saker jag inte vill eller försöker inte hävda mig på andra sätt än vad jag tycker är kul. Ja. Mm.
Men gud, vilken liksom insikt.
Ja, den kom nu. Det känns bra. Vilka jag framsteg här.
Ja, verkligen. Vad är det som har hänt senaste halvåret då, som fick dig att hamna där?
Nej, men det är skäggväxten. Bara den faktiskt. Jävligt bra rakhyvlar. Nej,
alltså.
Men nej, jag vet inte. Det kanske är att man blev väl äldre. Jag vet inte. Eller att man,
har du känt att det bara var något som klickade i liksom, från en dag till en annan? Eller har du aktivt arbetat på att det ska ske någonting?
Jag umgås bara med folk jag tycker om nu.
Ja, det är fan en nyckel alltså.
Ja, jag har tagit bort människor. Inte tagit bort aktivt, men de har fått runnit ut i sanden.
Ja.
Jag har nu jag har fem vänner. Sedan har jag 50-60 bekanta, eller kompisar om man så vill kalla det. Men jag inser att jag behöver bara de här. Och när alla andra försvann, då man behöver kanske vara lite extra trevlig eller extra manlig eller extra, nu insåg jag att man kan inte göra citationstecken i podd, ni ser, men extra liksom visa sig på något sätt, då blir man tryggare, för att man behöver inte göra det för sina närmsta som man faktiskt bryr sig om.
Det är så skönt om man är omgiven av folk där man märker att jag räcker till för den jag är. Jag behöver inte lägga till med det här, jag behöver inte ha, om det så är, följare på Instagram eller ett utseende eller status på olika sätt, utan bara det jag är räcker. Det är så skönt.
Det kanske är det ordet då också. Trygghet och räcka till. Ja. För räcker man till, då känns det ju väldigt bra. Det känns självsäkert, och självsäkert ordet vi precis har gjort om från manligt.
Ja.
Så det är kanske det då. Men du då? Känner du det? Att du är där nu?
Jag jobbar på det hela tiden. Jag tycker man hamnar i rum och situationer där man inte är just det här som du säger, trygg, och för att känna lite på att man blir älskad och omtyckt för den man är. Och då lägger jag till med de här sakerna. I romantiska situationer kan jag lägga till med massa av de här manlighetsgrejerna, stereotypa manliga grejerna.
Tar du fram en verktygslåda då?
Ja, alltså nästan på den nivån. Att skulle någon dejt fråga, fan kan du sätta upp min gardin, så är det nog fejkat det. Men liksom, det kan ändå vara så att jag framstår som, jag är väldigt, väldigt, väldigt känslig och överanalyserande. Ingenting går liksom obemärkt förbi, utan allt ska liksom malas ner på molekylnivå. Och den sidan kan jag lite täppa igen, tror jag, i romantiska situationer. För att jag känner att, nej men nu ska jag inte bara vara man för mig själv. Nu ska jag också vara man för min kvinna, typ. Jättegrått folksbegrepp.
Men nej, men jag förstår precis vad du menar.
Där har det varit svårt för mig att bevara liksom den jag är. Och lita på att jag kan bli älskad utan att vara en liksom man för någon.
Det kanske då du säger att när självsäkerheten och när tryggheten inte räcker till, när inte den finns, det är då man tar fram den gamla manligheten.
Ja.
Det är då verktygslådan och det som var manligt förr tas fram för att kompensera upp för att självsäkerheten och tryggheten av den nya mannen inte räcker till. Då kommer den gamla fram.
Ja, för det är det man känner till då, går tillbaka till. Men när du är i de här rummen där du känner dig trygg då, senaste halvåret och allting som har hänt, hur har det fått dig att känna kopplat till utseende då? Har du börjat känna dig i dig själv snyggare, självsäkrare, värdera mindre vad du ser i spegeln, eller är det still the same?
Ja, men jag har nog känt mig snyggare och snyggare faktiskt. Vad sjukt det kändes
att säga.
Det
är det jag menar med att du utstrålar. Du är 1,70 som du säger. Jag trodde du var längre, för du utstrålar en porn. Alltså du är ju snygg och liksom så här, bär ändå upp. Liksom,
jag blir generad här alltså. Det...
Nej, men man ser ju ändå att det känns som att det här kommer en person som mår bra.
Ja, vad skönt att du säger så. Nej, men det är... Alltså med utseendet har det nog blivit bättre och bättre. Men man börjar ju lägga märke till... Nej, man lägger fortfarande märke till saker. Alltså. Det är så här... Nej, jag är inte helt klar. Det är ju verkligen inte. Jag har ju fortfarande problem liksom så här. Det är mycket mjäll i huvudet ibland, och då är man livrädd för att det ska liksom synas och höras eller komma fram. Och så ska ju klä mig bra. Och det gör ju alla i den här stan. Folk går runt och klär sig så förbannat coolt hela tiden. Det är coola glasögon, det är coola jackor, det är allt som det ska vara. Och jag gillar ju gympaskor och hoodies som man klär sig med i Värmland. Och där känner jag mig inte liksom lika, där har jag inte kommit lika långt. Jag är nöjd med mitt skägg. Och nöjd med mitt hår och min kropp, men inte kanske klädesväg och liknande. Nej, men jag har börjat med att försöka göra bara det jag vill faktiskt. Men det funkar inte alltid. Nej.
Men hur blir det då när insidan är sann mot utsidan, så att säga?
I hur man mår då? Jag tycker jag mår ganska bra, men det är nog, och det kanske du också kan relatera till, det är ju karriär. Det är ju där man vill, det är där jag mår sämst. Stress och press och karriär. Och det är nog nästa grej. Jag börjar bli ganska bekväm med utseendet, men det kanske inte matchar på insidan. Fortfarande liksom vill hävda mig med att det ska gå bra, eller att man vill ju inte vara, man är jävligt stressad hela tiden och jämför sig med andra konstant. Alltså Instagram är den största dödaren någonsin för självförtroende. När jag ser någon har uppträtt någonstans eller gjort det här jobbet, och så inser jag, men det här har inte jag gjort, varför gör jag inte det här? Och så ligger man på nätterna och gnisslar tänder konstant. Hela tiden.
Men hur ärlig är du med att du har den här ångesten och tankarna?
Jag har aldrig sagt det förut.
Gör du inte det?
Nej, det här är första gången någonsin.
Men till dina fem kompisar till exempel, där pratar ni om det fritt?
Jo, men det gör jag ju. Det gör jag faktiskt där. Så där kan man ju prata om det. Men inte så djupt ändå. Det här är nog djupare. Det här är nog djupare än det, för att det, jag vet inte. Jag är inte bra på att prata om hur jag mår.
Varför då?
Utlämnande. Svårt. Man vet inte om andra kan relatera. Man vet inte om andra är intresserade. Du känns som att du är väldigt bra att prata om hur du mår.
Ja, och kanske till det dåliga hållet. Att man så här, gör en konstant avstämning med sig själv. Så folk bara, ja, låt det vara. Men hur, det här att du liksom är rolig till exempel. Mm. Det är ju en fördel liksom alltid. Mm. Och man tycker om roliga personer. Men har det varit till dig någonting som kan också vara dåligt? Att du känner att det blir svårt att möta allvaret eller gå dit allvarligt för att du vill inte vara upplevd som tråkig, eller att det blir en skyddsmekanism för dig att liksom inte lämna ut i något rum helt?
Ja, men det är så tråkigt att gå den vägen, men det är ju sant det du säger. Det är ju så att humor är en försvarsmekanism. Mm. Och det här har man ju sagt hela tiden, men jag tror det är så tydligt att var man kort när man var liten, var man tjock när man var liten, var man obekväm med någonting, så blev man oftast ganska kul. Mm. För att man blev ju uppkäftig, och uppkäftighet till slut fattar man, aha, det här är humor, folk kan skratta, och så blir man ofta komiker. Mm. Alla komiker är fula, det vet vi ju, för att de är roliga av den anledningen. Mm. Så ja, humor är ju en försvarsmekanism i det, och det är mycket lättare att ta till humorn än att prata om hur man mår.
Men har du gjort det hela ditt liv, att du kastat dig själv under bussen för skratt liksom?
Mycket lättare, ja, hela tiden. Det är ju inte, det har aldrig varit värt det för mig. Eller det är för att jag aldrig har testat. Men det har aldrig varit värt det för mig att sätta mig ner och berätta att nej, men jag mår dåligt eller är stressad på grund av det här nu. För att, och så gör jag en lång utläggning om det här i en timme. Det är mycket, mycket lättare att skämta om att skämta om det. Skämta bort det. Dra ett skämt om, oj, nu är det så mycket, så bla 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 bla. Så drar man något dåligt skämt istället. Men får man ju ut budskapet, men man kan skita i det jobbiga.
Men känner du inte att du själv blir utlämnad någon gång, att man, för jag är också det, jag använder mig själv som exempel i alla rum för att liva upp ett rum som är lite stelt, eller om jag har en konversation med en person som inte, det lirar inte, då drar jag mina egna liksom demoner och tillkortakommanden på ett kul sätt. Mm. Och sen efteråt kan jag komma hem och vara såhär, gud, varför säger jag det här om mig själv? Att jag liksom sagt det så många gånger att det blir sanning, att jag liksom stampar på mig själv så mycket att jag nästan tror på det till slut, att jag är så här liten och dålig och värdelös.
Ja, ah, alltså du gör, vad heter det? Alltså du klankar ner på dig själv alltså då, för att göra humor av det så att det blir en bättre situation.
Ja, nästan, att jag liksom, jag skämtar på min bekostnad så pass mycket att till slut blir det nästan så att jag tror på det själv, att det liksom skadar mitt självförtroende och självkänsla, att jag tror på att jag är så där liten.
Ja. Ja, men det gör man ju. Man tror ju på det till slut. Ja. Drar man ett skämt så många gånger, då blir det till slut sanning.
Och då skadar man ju sig själv på ett väldigt destruktivt sätt.
Ja.
Men allting vi pratar om här nu, du pratar som att det är inte så här djupt vatten du brukar befinna dig på. Men vem är det som, när det väl tryter, som du öppnar för?
Jag har olika människor för olika ämnen.
Och okay. Gud vad spännande.
Ja, så jag har liksom, jag har valt mina vänner omsorgsfullt.
Okej.
Okay. när det gäller... De få, det är väldigt sällan dock när jag ger mig in på de manliga ämnena som vi sitter nu och diskuterar. Mm. Men då har jag min polare Manfred. Mm. Och där kan vi båda är väldigt lika. Både i allt från hur långt vi har kommit i skäggväxt till hur vi har växt upp till hur vi ser ut. Alltså det är kopior. Så det är väldigt skönt, för då kan man diskutera med någon som är exakt som en själv. Mm. Och vi har ungefär samma reflektiva tankar. Så här, vad är din relation till din far? Vi hade ett sånt samtal typ i fredags. Mm. Och det är så här, vad är din relation till liksom hur man ser ut och hur man mår? Hur, till tjejer? Till... Så de manliga bitarna har jag hos honom. Och det är ju skönt. Då har man ett specifikt ämne jag kan targeta hos honom.
Och där finns det ingen så här hävda sig eller prestige. Ja. Utan ni kan helt och hållet prata om det här.
Ja, noll. Ja. Verkligen noll där. För att vi, på grund av det, är så lika. Mm. Och vi vet alla våra styrkor och svagheter. Och de är oftast detsamma typ. Så då kan vi verkligen gå ner väldigt långt ner i vad man egentligen skulle skämmas över, för att man vet att den andra hämtar upp en, för att den är på samma nivå, den är lika djupt ner.
Men vad värdefullt att ha en sån, alltså manlig kompis. Manlig,
ja.
Men en,
ja, men faktiskt
det manliga könet, och kunna prata de sakerna om och omvärdera då vad manlighet är till exempel, eller hur funkar det här för dig? För att generellt sett så är män sämre på att prata om relationer, förhållande till kanske partner eller sin kropp eller det här.
Ja, men det är jag väldigt glad över, och jag har varit dum, för jag har insett det här för sent. Jag har insett det nu de senaste åren. Mm. Det här borde jag ha gjort innan, för det här är ju fantastiskt.
Jag tror fortfarande tidigt alltså.
Du tror det?
Ja, vissa slår det säkert liksom efter skilsmässa, tre barn eller liksom.
Ja, det är klart.
Dödsbädd.
Ja, nej, jag tyckte det var sent, men det kanske inte är då. Men det jag har insett det nu är vad smart det är. För det ger så mycket. Ja. Alltså liksom bara en kväll när man bara sitter och pratar om allt från, ja, men som sagt, tjejer, manlighet, uppväxt, fadersfigurer, allt sånt där. Det är så skönt att höra att någon annan har samma tankar. För man tänker dem ju själv, Men man sitter inte, eller jag gör inte i alla fall, jag sitter inte aktivt hemma på soffan och tänker på de här sakerna. Mm. Förrän jag pratar med någon om det.
Nej.
Det är då man fattar att just det, så tycker jag. Så mår jag då.
Och det är så skönt att man delar sådana saker tycker jag. Och man ser att så här, det jag, att dela de sprickorna som finns hos en själv och som man kan hata lite på hos sig själv med någon annan och se att den bekräftar det. Mm. Och så här, jag tycker om dig för det här.
Ja.
För det gör, jag tycker om dig mer av att det du berättar här idag. Mm. Saker du själv tycker är jobbigt kanske.
Ja, jag borde fortsätta med det här alltså.
Ja, för man, alltså, ärligt talat, det är där man finner varandra på något konstigt sätt.
Ja, men gör du det? Snackar du med, har du någon sån specifik polare du pratar liksom manlighet eller fadersfigur eller bla 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 om? Eller sprider du ut det överallt? Eller hur?
Nej, men jag har faktiskt tips här. Jag har skaffat mig väldigt mycket äldre kompisar.
Mm.
Men alltså, jag har inte många straighta killkompisar. Men jag har ett par stycken och de är 40-50 år. Och då har de kommit ganska långt också i sina tankar. Har kanske barn. Och där har det varit väldigt fina samtal.
Vad lär man sig då? Kan du dela något?
Nej, men det berikade på sätt att jag hör vad de tänker och vad de har hamnat efter dessa år av andra tankar. Och där känner man sig som att det där finns att du är nog långt före många. Det du säger nu kan de säga. Och de är 40-50. Så att, men jag blev väldigt glad att det här samtalet ens pågår. Det känns som att jag gjorde för 10-20 år sedan. Det vet inte jag, för jag var så litet barn.
Gud.
Men det, jag tror inte att det var så här, i alla fall män emellan pratade med varandra.
Nej, inte på det sättet i alla fall. Man diskuterade nog bara saken. Ja. Alltså tinget som kändes jobbigt. Men man gick aldrig in på anledningen varför. Eller hur det faktiskt får en att må. Eller vad man ska göra åt och så vidare. Eller om det är okej eller inte.
Exakt.
Där är vi nog nu.
Men varför fokuserar man på så mycket dåligt, tror du? Med sig själv. När jag pratar om det här med utseende så kopplar du direkt till ja, men din stil som du reflekterar över, hur skägget, allting som, hur det inte ska vara, för att då framstår jag så här, längden. Har du svårt för att se det positiva, både på insidan hos dig men också hur liksom, ditt utseende?
Men man diskuterar ju det negativa, ja, men dels för att det är lättare. Mm. Det vore ju sjukt, eller sjukt, det kanske inte vore så sjukt. Men om någon skulle fråga dig, ja, men hur mår du över ditt utseende? Ja, men så fantastiskt alltså. Jag är ju så snygg och min panna är ju det absolut bästa jag har. Och mina ögon är ju klarblå, så alltså jag mår så bra.
Det har varit så uppfriskande.
Det har ju aldrig någon sagt, någonsin. Och då hade man ju tänkt, det här är en sjuk människa. Om någon hade sagt det. Men det kanske egentligen är ganska friskt.
Jag hade älskat att någon sa det. Fy fan vad skönt.
Om det är väl skönt att gå till, det är därför. Det är väl tryggt att trycka ner sig själv först. Det är väl därför. Och sedan kanske när man har gått igenom att bla bla bla, då, som vi gör nu, då kanske man till slut vågar säga att men jag är nöjd över det här och det här och det kommer väl.
Fan, jag blir glad av det här samtalet.
Mm, tack, detsamma verkligen.
Det var väldigt givande. Det var skönt att du tänker ganska, du tänker positivt om dig själv när du ser i spegeln.
Men jag gör ändå det.
Du värderar inte ner det.
Mm, men lite mer skägg på kinderna vill jag ha.
Ja. Ja, men vi alla måste sträva efter någonting. Tack snälla för att du fick ta över den här podden.
Tack så jättemycket för att du var med. Det var väldigt givande.
Det var väldigt mysigt. Och stort tack till Gillette. Vill ni veta mer om Gillette så kan ni också besöka gillette.se. Ha det gott!